Hej Maria.
Åh, hej Moa. Vad jag har längtat efter dig.
Ja, men detsamma. Du, jag har en fråga till dig.
Ja.
Är du woke?
Ja, men det var väl ändå en oanständig fråga, hörru. Ja, alltså det beror ju på i vilken mening. Det här begreppet har ju en historia. Men nu användes det ju ofta som ett sorts skällsord för att man liksom vill vara politiskt korrekt. Och för övrigt så politiskt korrekt är också sånt där skällsord. Ja, jag tror jag måste utveckla det lite innan jag svarar på din fråga. Jag fick nyss en kommentar på LinkedIn. Det var en post som handlade om att vår statsminister hade avfärdat klimatpolitiska rådets... Det består ju av 8 forskare som ganska skarpt har kritiserat regeringens klimatpolitik som osaklig bland annat. Och då kom det en kommentar så här. Det är ju en tävling här på LinkedIn om vem som är mest politiskt korrekt och kan ståta med flest godhetspoäng. Och det där stöter man på ganska ofta när man jobbar med klimatfrågor, att det är man får liksom det påhoppet. Och det är intressant vad som har hänt med det här att om man gör anspråk på någon sorts omsorg om andra eller om moraliska liksom värden på något sätt eller bryr sig om klimatet eller om framtida generationer eller folk på andra sidan jorden, ja, då utmålas man som hycklare eller som godhetsknarkare. Som att det var en sorts charad som egentligen döljer egennytta. Bakom det så finns det alltid en hycklare. Vi älskar ju att hata dem. Det har vi pratat mer om förut i den här podden. Och det är liksom så märkligt för mig. Det är som ett inverterat etos. Så att plötsligt så har den skamlösa blivit den ärliga. För då är man ju egentligen... som folk egentligen är utan att göra sig till. Och det här pratade jag och Sverker Sörlin om i ett tidigare avsnitt. Det bygger ju på någon sorts idé om att människan är blott och bart egennyttig. Och då framstår det ju som att altruism eller omsorg om andra är tillgjordhet liksom, på något sätt. Men det blir också så knäppt, för det blir man förflyttar bevisbördan då till den som har, kan man säga, till den som då har något anspråk på något sorts moraliskt. Det här funderar jag jättemycket över liksom, varför är det så här? Måste det vara så här? Det är ju inte det för alla. Ja, och i så fall är jag väl woke då på något sätt. Du då?
Ja, men jag känner att jag är woke.
Ja.
Jag gillar att vara woke.
Ja,
kan också skratta åt andra som är woke. Så att jag tycker att man kan... Jag intar gärna båda positioner,
ja,
vad efter jag känner för det. Men i och med att jag var en av dem som innan var PK,
ja,
så känner jag så här, men självklart är jag en av dem som är provocerande woke.
Ja.
Och det betyder ju för mig då att man inte bara vill ha liksom godhetspoäng, utan att man på något vis också vill vara så här i tiden. Man hänger med. Så är det liksom nya politiska frågor eller nya politiska grupper, ja, så vill man liksom hänga med, även fast det kanske inte gällde en själv från början.
Men kan det inte vara också att man är beredd att ta en fight för viktiga värden?
Det kan det vara.
Det tycker jag ju att du har gjort liksom, på olika sätt.
Men man blir ofrivilligt woke, eller hur? Det är inte så att man känner så här, gud, jag är woke. Jaha, ja. hur blir jag det? Ja. Utan det är tvärtom, att man har ju något ideal och ett driv och ett engagemang,
ja,
och någon slags känsla för, precis som du säger, att man vill slåss mot det som man upplever som orättvist.
Ja.
Och sen så inser man ju då att man i andras ögon blir woke, och då kan man ju välja att omfamna det.
Ja, då har du rätt i.
<Om man vill. laughs>
Det kan man göra. Men allt det här som händer i vår tid kring liksom samvete, moral, är det så att vi håller på liksom att samvetet har blivit omodernt? Det vill jag rota i det här programmet.
Ja, det ska vi göra. Och för att göra det så har vi med oss en gäst.
Hurra!
Författaren till boken Utan samvete, hur vi förlorade vår inre röst. Författare och professor i estetik på Södertörns högskola. Välkommen hit, Cecilia Sjöholm.
Tack så mycket.
Underbart att du är här. Du är ju en drömgäst för mig. Och nu undrar jag, är det så att samvetet lite grann har tappat mark?
Alltså jag lyssnade väldigt intresserat på er diskussion där. För jag, alltså vad som gjorde mig lite orolig när ni liksom pratade om det. Jag har ju ett kapitel som heter just där, är du woke? Frågetecken i min bok. Och när ni pratade med varandra om de här orden, woke, politiskt korrekt, så var det som att, ja men egentligen så är det ju fel att vara woke, men jag är det ändå. Ja, det är ju fel att vara politiskt korrekt, så att det blir på något konstigt sätt som man ser sig själv utifrån med någon annans ögon, liksom när man säger det här. Så att de som är woke måste nästan lite grann be om ursäkt för det. Alltså det är en väldigt konstig mekanism.
Ja, det är en väldigt konstig mekanism.
För om, och du ställde frågan så här när det gäller samvetet i vår tid. Men jag skulle väl kanske vilja börja liksom, man kan börja med det här historiskt. Men jag skulle vilja börja just med den frågan som ni pratar om. Alltså wokeness, vad är det? Och, och varför blev det överhuvudtaget fel? Och vad är det egentligen?
Ja, varför blev det fel?
Ja, men alltså själva begreppet började ju myntades ju liksom av African Americans apropå att de sköts ihjäl av poliser liksom. Och för inte jättelänge sedan på 2010-talet faktiskt. Alltså, och det, wokeness handlar om att liksom vara uppmärksam, vara försiktig. Sen på något sätt så kom det här, blev det här en slags medelklass moralisk diskurs också i USA. Och sen kom det ju liksom att vändas emot,
som
skulle jag
man
säga.
Kidnappade konceptet.
Det, alltså själva begreppet kidnappades. Alltså precis som det här politiskt korrektet. Varför är det fult eller fel att vara politiskt korrekt? Det är väl jättebra att vara politiskt korrekt.
Jag bara måste sticka in. I Danmark har jag förstått att termen anständighet också har kidnappats på något vis. Att anständighet har fått en negativ laddning. Det är ännu mer flagrant kan jag tycka.
Ja. Och jag, alltså, och jag forskar inte i konspirationsteorier. Nej. Men alltså, det kan man ju göra här. Liksom. Vem är det som tar de här orden och begreppen liksom, och vänder dem mot oss? Och nu sätter jag mig själv bland det. Jag är också woke. men jag tänker att alltså, som wokeness som jag beskriver i boken också handlar för mig väldigt mycket om språk. Alltså det handlar om en slags känslighet för språkets laddning. Att, och också en slags insikt då, som inte helt ny men som liksom har växt under senare tid. Som handlar om liksom, hur talar vi med andra människor? Och det handlar ju också om en insikt om att språket är laddat, att språk kan såra, att språk på många sätt faktiskt är ett vapen. Och det är väl en väldigt viktig insikt.
Och det som vi har ägnat oss åt väldigt mycket i den här podden, det är ju att granska hur så att säga, språket och det vi gör med språket bygger upp våra idéer och våra strategier och våra förhållningssätt på olika sätt. Och att det därför är viktigt att rota runt och bråka med det.
Ja, nej men verkligen. Men, och jag tänker mig att woke är liksom en slags ny form av samvete om man säger så. Apropå det här liksom har samvetet, är samvetet aktuellt. Men jag skulle säga att det har kanske samvetet idag är inte det här straffande överjaget kanske. Utan det kanske är just den här wokenessen som liksom är något bra då. Liksom, för att det är en slags uppmärksamhet inför hur vi talar med andra människor och hur vi liksom relaterar till andra människor.
Och det, men det bygger på att vi så att säga, tillerkänner språket en kraft.
Ja.
För att om det inte spelar någon roll hur vi uttrycker någonting, det viktiga är vad vi menar. Då kan man ju tycka att det är larvigt att bry sig om hur någonting uttrycks. Men samtidigt, om vi tänker att vi ändå bygger upp, vi så att säga reproducerar idéer med hur vi pratar om det, då blir det relevant.
Ja.
Men tillbaks då till det här temat för din bok, samvetet. Du tycker jag argumenterar ganska tydligt för att det har hänt saker med samvetet.
Ja.
Vad då?
Alltså det har ju liksom, precis som woke så har det väl, alltså inte helt och hållet men delvis också kidnappats då på ett negativt sätt. Därför jag har sett vissa tecken då på att det påstås att ja, men samvete, det var kanske någonting som var aktuellt i liksom flocksamhället, när man liksom kände för flocken och sådär. Men idag, alltså vi kan ju inte känna samvete för hela världen, för alla jordens människor, det är omöjligt. Alltså, det finns liksom tendenser till en vilja att liksom verkligen göra det inaktuellt. Alltså sätta det i samma korg som godhetsknäkande, ni vet alla de här begreppen.
Man hör ju det ofta i klimatdiskussioner, så här, ja men vi kan inte vara världsamvetet, eller jag kan inte ta ansvar för något som bla 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 bla. Mycket, mycket sådana.
Kan det inte ligga något också så här, feministiskt ibland och frigörande i att så här, jag ska inte vara en duktig flicka. Jag ska inte behöva ha samvete för allting. Det kan väl männen ta hand om, att det blir ibland kan kännas frigörande då och strunta i det där samvetet. Därför att man kan säga så här, kvinnor tar för mycket ansvar. Kvinnor tar för mycket ansvar för och tänker för mycket på vad de gör och männen bara bryr upp sig. Att det också ibland kan bli en, ja, men att det kan kännas fräscht.
Det där var en ny och fräsch aspekt på, jag tycker jag liksom gnagt mig igenom allt som gäller samvete. Det där har jag inte tänkt på.
Fast du har, fast det finns någonting liknande. För även om det, man inte kopplar det till feminism, så kan man koppla det till, vad ska man säga, en framväxt individualism. Eller en, eller en idé om frihet som... där vi på något vis tänker att den moderna människan liksom ska frigöra oss från allt som binder oss, från hederskulturer och moralism som egentligen inte är meningsfull utan bara liksom används för att trycka ner människor. Och då kan man ju tänka att det skulle kunna vara en positiv rörelse att man faktiskt gör upp med en massa idéer som liksom håller människor tillbaks.
Du menar att samvetet skulle liksom göra det, och det är samma korg då som du säger, ja men jag är fri därför att jag inte behöver bry mig och sådär. Alltså jag kan väl säga, nu har det gått ungefär ett år sedan jag gav ut den här boken. Alltså det intressanta för mig, det är liksom, alltså de människor jag har mött när jag har pratat om det har känt det som väldigt befriande att jag får prata om mig själv, mina känslor, i relation till andra.
Ja.
Och det är ju det samvetet handlar om. Alltså det handlar om liksom att tänka på sig själv i koppling till ett samhälle, till ett kollektiv. Ja. Inte tänka på sig själv sån här, jag är fri, jag kan göra vad jag vill. Alltså för ingen är ju det. Alltså, och det vet vi ju. Liksom.
Men då, Cecilia, så känner jag att vi måste utreda det här begreppet samvete. Och det gör ju du i den här boken. Jag ser en massa olika varianter liksom, av idéer om vad samvetet är. Är det en inre röst till exempel?
Ja, det tycker jag det är.
Ja. Det är rätt mycket exempel du tar upp på förståelse av samvetet som en inre röst.
Ja, därför att det handlar också om att på något sätt liksom komma i kontakt med sig själv också. Och det här, det är väl också... Alltså i filosofin som jag väldigt mycket utgår från så är det väldigt tydligt att samvetet av många beskrivs som just en inre röst, alltså en inre dialog. Man är liksom inte ensam med sig själv.
Nej.
Och samvetet är något som kräver någon slags, liksom också att man blir vän med sig själv och med den här inre rösten.
Men så har det ju inte liksom alltid sett ut. En annan tolkning av den inre rösten har ju varit, som du tar upp, så här, en bestraffande förälder eller en liksom nästan en inre sadist som...
Ja, precis. Ja. Och det är liksom, det är ju en annan sida av det. Det är ju Freud och psykoanalysen.
Men jag gillar ju beskrivningen som du har haft kring samvetet, inte bara som inre röst utan också inre konflikt.
Ja,
alltså precis. Att det är någonting inom en som skaver.
Ja.
Och att då istället för att, som du tagit upp då, yoga bort den där konflikten så ska man ta den.
Ja, men det kan jag väl känna att det är, och det här hänger kanske ihop med det här som ni pratar om, liksom att det är, man vill vara fri, man vill vara den här individen som inte hålls tillbaka, och då krävs det ju också att det inte är någonting inom en som håller tillbaka. Men jag kan också känna att det blivit alldeles för mycket fokus på det här inre lugn och sådär, som att det ska ge frihet. Men det gör det ju inte, alltså det blir en slags falsk frihet tror jag ofta.
Men jag vill stanna lite grann med den här, hur vi förstår den här inre rösten. Då kan vi antingen tänka oss som att vi har ett sorts klokare överjag eller något. Någonting som håller oss som försöker liksom få oss att vara vårt bättre jag. Och så finns jaget. Jaget vill massa saker och så har vi det här liksom klokare över jaget. Det är ett sätt att tolka det. Det andra sätt att tänka som jag kan tycka är ännu mer fruktbart för mig själv, det är att vi har många olika inre röster och som hela tiden är i dialog med varandra. Och de vill olika saker. delvis olika saker. Så tänker vi ju väldigt mycket inom retoriken, att vi ser tänkandet som en inre dialog som är spänningsfull, ja, på olika sätt. Mm. Och att vi överväger och resonerar liksom med varandra. I så fall så kan jag tänka att det finns ett problem med att vi har någon sorts, jag vet inte ens om jag kan formulera det här, men det är en sorts övergripande idé om att om vi tänker bra och klokt och väger saker och ting mot varandra, då ska vi komma fram till det rätta. Och då är vi klara. Men så är det ju oftast inte om det är en spänningsfylld fråga, om det finns motstridigheter och konflikter, då kanske vi måste göra ett val. Men vi är inte klara, för varje val har en baksida. Ja. Och om det är så, då måste vi ju leva med att det fortsätter gnissla fast vi gör val. Ja. Och det är himla jobbigt, men om vi tror att valen ska leda till att det slutar gnissla.
Men sluta gnissla, det är ju en likhet i den tanken, tänker jag, som du har, Cecilia, där, att den här viljan och målet att uppnå inre lugn eller att uppnå någon slags frihet från konflikt och frihet, ja, från gnissel, det i sig är kanske ett helt orealistiskt mål och kanske till och med ett destruktivt mål.
Vi kanske borde lära oss att leva med gnissel, fast inte så mycket gnissel att vi skiter i att göra något åt.
Men det kanske inte måste vara gnissel heller. Ja. Alltså det finns ju också något utvecklande och kanske något roligt också i att liksom, ja, leva med de här inre konflikterna. Mm. Liksom, därför att det, som du säger, det handlar om att tänka. Det finns ju något njutningsfullt i att tänka också. Ja. Och att resonera med sig själv och så här, som jag tänker att samvetet också handlar om. Och sen så handlar, och som sagt, jag tycker att det har varit väldigt intressant att prata om den här boken, för att det får människor, alltså människor är väldigt glada över att liksom få tillfälle att börja tänka över de här sakerna. Ja. Och själva begreppet samvete, det är ju så här samvete, samvetande. Det är ju något som kopplar liksom en individ till ett kollektiv. Samtidigt som det är liksom någonting som kan kännas som väldigt intimt. Alltså den här inre rösten, det är ju liksom vår hemlighet på något sätt. Så här. Mm. Alltså så samvetet är något väldigt liksom intimt i oss. Så, är det något som kopplar, alltså vänder oss utåt. Mm.
Kan man se samvetet som en sorts internaliserad liksom kollektiv moral?
Ja, men det är det jag tycker är intressant. Alltså, ja. Jag tror att man kan det faktiskt. Ja. Och det kanske den delen av, alltså just woke är ju liksom en aspekt av det. Mm. Det är ju en internaliserad men ändå kollektiv moral. Liksom, hur talar jag om andra grupper och hur relaterar jag faktiskt inte bara till människor utan även till vår värld, apropå klimatet då.
Men eftersom det har varit så ifrågasatt, kan man tänka att det också kan finnas en baksida av en stark kollektiv moral, alltså, och att man är rädd för det på olika sätt.
Men jag tänker att det finns väl också i det här, alltså samvete, det finns ju den här aspekten av empati. Mm. Alltså att det finns liksom, jag brukar inte liksom läsa jättemycket hjärnforskning, men jag tycker att det är intressant, alltså som Patricia Churchland skriver om, som är så här neurofilosof kallas hon för, som har visat, ja, men vi har naturliga impulser i oss, där vi liksom känner med andra människor. Det är liksom, hon kan visa på det, att det här är någonting som finns.
Men även det kan man ju, om man vill, hugga på och mena att nej, men det står i så om det är något så känslomässigt, då står ju det i konflikt med rationaliteten. Och jag tycker att ofta i samma sammanhang som man kritiserar någon för att vara till exempel för att vilja att Sverige ska vara ett världssamvete eller någonting sånt, om vi ska ta klimatfrågor, då använder man också argumentet att vi måste vara realistiska. Alltså samvete som beskrivs liksom som något känslomässigt och orealistiskt naivt snarare. Nästan.
Det där är ju inte rationellt alltså i sig om man säger
nej,
så.
Nej, men ge mig motstånd här nu då, Cecilia. Jag provar att ge röst åt en eventuell invändning här.
Ja, men därför att det du säger det representerar ju inte rationalitet. Rationalitet idag det är ju att göra någonting åt klimatfrågorna. Ja. Så det handlar inte om att bara säga
det. Det är sant, men just det realismargumentet är ju otroligt vanligt.
Ja. Och det är absolut pekar. Nej, men det där ser jag mer som någon typ av alltså retorik och nästan, som är nästan förvillande.
Ja.
Men jag ser inte heller någon motsättning i det att empati är något som ligger i våra gener. Och att vi ska vara rationella varelser.
Nej, alltså jag håller helt med dig. Men jag skulle prova vad det innebär att tänka, att försöka ge röst åt den. Möjlig.
Ja, nej, men det finns möjlig, alltså jag nyligen liksom efter att jag skrev den här boken så läste jag en annan bok som är lite så här som kanske handlar på sätt och vis om samvete som också ger det här stora perspektivet som av Hanno Sauer, den har nyss kommit ut, den heter Moral. Och han är också en förespråkare av woke på språklig grund just. Och han har också det här liksom stora perspektivet som egentligen kan tycka lite problematiskt. Vad är moralens ursprung? Så här. Och han grundar det i samarbete. Och samarbete är på sätt och vis någon slags överrationell princip, skulle man kunna säga. Men det är inte förnuftet.
Nej.
Liksom. Men det finns en slags rationalitet i att vi samarbeta. Ja. Liksom. Och det kan jag tycka är ganska intressant.
Jag läste precis Rutger Bregmans I grunden god som också tycker jag tar upp det här temat. Och det är en tröstbok för mig. Jag tar fram den när jag blir riktigt ledsen av debatten. För Bregman lyfter otroligt många historiska exempel på när människan har kunnat liksom samla ihop sig och göra saker av omsorg av varandra.
Ja.
Och han spräcker också många myter som har byggt upp hela den här idén om att vi blott och bart egennyttiga. Men jag tänker på i din bok så finns det liksom två eller flera kanske synsätt på samvetet, men antingen som något man ska lyssna på eller som någonting som man behöver kontrollera på något sätt. Och du lyfter olika tänkare genom historien som har klurat kring det där.
Nej, men om man tänker, jag tycker det var intressant att titta liksom bakåt i tiden. Det ser man ju liksom att det för Montaigne och Shakespeare så var ju ändå liksom samarbetet, det var ju någonting intressant, alltså den här inre rösten att vi är i konflikt med oss själva. Och det tycker jag är väldigt spännande att det var liksom, det var någonting som man tyckte var så här utvecklande. Och sen har det blivit mer kommer inte att se som något som är mer destruktivt som hos Freud till exempel då, att det är liksom det överjaget och det är bestraffande och sadistiskt och sådär. Men därför tänker jag att varje epok måste kanske på något sätt hitta sin egen typ av samvete och då tänker jag att woke och klimatsamvete liksom kanske är vår tidsversion.
Men hur är det med samvetet? Det handlar ju om samhället och andra människor. Men finns det någon slags mellanting som är liksom mellan det egennyttiga och världssamvetet? Alltså hur mycket klarar samvetet? Räcker det om samvetet tar liksom in oss i det här rummet? Eller våra grannar? Eller liksom hur pass stor räckvidd har ett samvete egentligen?
Ja, men det är en bra fråga och jag har faktiskt ingen aning. Jag tycker att det också är det intressanta med det här begreppet för att det är så himla tänjbart och att det är också så att moralfilosofin försöker ju ofta liksom hitta liksom formler för hur ska vi handla, vad är gott och vad är rätt och så vidare. Och jag tänker, men just det här begreppet samvete, det ger inte, alltså det finns inga jättetydliga definitioner på vad det är. Det är liksom ett begrepp som vi använder, som används på olika sätt i historien, men det finns inga recept på vad det faktiskt liksom innebär i slutändan. Så det du frågar efter, alltså jag har inget klart svar på det. Men jag tänker att det är, för mig kanske det viktiga att samvetet är något som är väldigt, väldigt personligt egentligen.
Men faktiskt. Jag tycker att det där som du säger nu på något sätt kanske sätter fingret på en en fantastisk potential och styrka liksom hos samvetet, nämligen att det är dynamiskt, ja, och flexibelt. Och det måste vara, ja, rörligt, därför att verkligheten förändras. Och det betyder inte att det är en bra idé att bara vända kappan efter vinden, det är inte poängen. Men vad det är att tänka moraliskt måste ju bero på vilka problem man
har att
hantera.
Alltså. Ja, men verkligen. Men sen funderar jag på det där, om jag får återkomma till vad du sa, alltså det här begreppet egennytta. Mm. Måste vi ha med det? Alltså, ja, måste vi prata om egennytta? Alltså, för mig är det inte så självklart att vi är liksom egennyttiga. Kan det inte vara så att vi i själva verket är varelser som är otroligt kopplade till andra? Och för det är det jag kan känna liksom att, ja, Patricia Churchland visar, ja, men vi är sammankopplade. Och det är nästan, ja, det här egennyttan, det nästan gör någon slags våld på den där, liksom det som sitter så,
ja,
djupt.
Men vi kanske ändå måste ta upp det i diskussionen om det, eftersom det är det som, alltså, så det verkar vara en tankestruktur som står i vägen för samvetet just nu i vår tid.
Det är en väldigt stark, alltså det vi har liksom tagit det som någonting som är väldigt naturligt, alltså, ja, men det kanske inte är så naturligt som vi tror.
Men om vi skulle tänka att det finns en sorts koppling mellan egennytta och altruism, så skulle ju det kunna vara något som har varit jättetydligt i mina och Nina Worms undersökningar, nämligen barnen. Mm. Alltså det nämns inte så mycket. Det nämns lite grann om föräldraskapet i din bok. Mm. Men om vi ska titta på när våra informanter funderar över samvetets roll, eller funderar över vilka drivkrafter som de har för sin omställning, så verkar samvetet väldigt starkt. Och det tar sig lite olika uttryck. Det kan handla om att kunna leva med sig själv, att se sig själv i ögat. Men väldigt ofta handlar det om någon annan, nämligen barn. Ens egna barn, eller andra barn, eller barnbarn, eller framtida generationer. Mm. Och det är ju på sätt och vis något som angår oss mycket, därför att det är våra gener. Men på ett annat sätt är det ju en omsorg som finns i det. Mm. Vad tänker du om det?
Jag tycker att det är superintressant. För det, ja, handlar ju verkligen om att vi är på något sätt naturligt sammankopplade.
Ja.
Och att det kanske sitter djupa i oss än den här egen nyttan. Då.
Mm.
För om vi bara var egennyttiga, då skulle vi kanske inte bo så himla mycket om framtida generationer heller.
Nej.
Men det där finns, skulle jag säga, som en del av vårt sätt att vara, liksom, att vi ändå tänker framåt, att liksom inte göra det, att egentligen begå våld på något som är väldigt naturligt i oss.
Men är inte det här samvetet för nära och kära liksom möjligt att utvidga? Men jag tänker också att ett samvete som är på det större planet kan ju också lite ursäkta det som är här och nu, alltså. Om man tänker många miljöfrågor eller klimatfrågor kan ju vara väldigt konkreta på den platsen man är. Det vill säga bilar med avgaser. Alltså det kan ju vara olämpligt, om man får ta barnexemplet då, att det ska gå en motorväg utanför en förskola till exempel.
Mm, mm.
Det kan ju vara olämpligt, men det är ju också olämpligt på det stora hela. Mm. Att vi i Sverige förorenar så himla mycket med bilar till exempel. Mm, så det är ju både ett världssamvete. Men det är ju också väldigt mycket att bry sig om sina allra närmsta, sina grannar. Man ställer sig inte, står inte på bilen och ställer den på tomgång liksom, utanför någon annans port eller hus. Eller, det finns ju vissa sådana nivåer som jag ibland tycker att...
Jo, jag gör det. För ingen jävel kan säga åt mig vad jag ska göra.
Mm. Ja, men lite så. Mm. Men jag tycker att alltså, den här historiska grejen... Alltså, vi måste kanske också se på oss själva lite grann i fågelperspektiv, apropå det du säger, Moa. Liksom, att det är liksom, att lära sig göra den här kopplingen mellan det man gör privat och liksom för planeten. Det hänger ju faktiskt ihop. Och tittar man på det just då, så är det supertydligt att liksom, alltså samvetet hänger ihop med medvetandet. Vad är vi medvetna om i relation till våra handlingar? Och där kan man ju se att det har skett vissa vändningar. Alltså tidig modern tid, Shakespeare och så vidare, var en sån vändning. Men sen andra världskriget innebar ju en jättestor liksom omställningen, medvetandet om man säger så, för mänskligheten.
Beskriv lite mer.
Ja, men därför att förintelsen uppdagades ju då efter andra världskriget. Och det hade tittar man på filosofin som ändå representerar liksom tänkande överhuvudtaget, så är det en enorm betydelse för hur man liksom börjar uppfatta liksom människors förhållande till ondska eller godhet. Liksom. Vad är det som...
Och hur såg den förändringen ut?
Den förändringen såg ut så att man ställdes inför en värld som man uppfattade var helt... hade en förmåga att vara totalt samvetslös. Mm. Alltså att människan kan faktiskt representera total ondska. Mm. Och det var liksom någonting som både Hannah Arendt och Theodor Adorno konstaterade. Vad gör vi idag? Adornos recept inför denna, jag ska säga, nya värld. Och det var liksom att vi måste börja utbilda barnen på ett annat sätt. Mm. Vi måste lära barn reflektera. Liksom. Vi måste redan i skolan liksom föra in moralisk reflektion som en del liksom av vad det innebär då att vara människa. Helt enkelt.
Men är det så då, om vi ska tolka den samtid vi lever i nu, att det har skett en sorts tillbakagång från det?
Ja, så är det ju. Alltså, kanske inte i filosofin, men jag tror den här chocken efter andra världskriget sen återhämtades ju liksom, och kärnvapen utvecklades. Och det var ju också någonting som filosofer liksom konstaterade. Det här är ju helt nytt, för plötsligt kan vi utplana hela mänskligheten. Mm. Liksom. Det här är ju liksom inte... Mm. Och då blev vi medvetna om, kan säga, alltså att mänskligheten var ett liksom, på ett nytt sätt mot vad man hade varit förut. Och nu har det ju skett en tillbakagång. Det är ju som att den där insikten liksom har sjunkit tillbaka, att vi är ett. Mm. Liksom, mänskligheten hänger ju ihop, om man säger så. Vi är ju sammanbundna med varandra.
Men jag vill komma tillbaks till detta, om man kan utbilda samvetet eller och så vidare, alldeles om ett ögonblick. Men först måste jag ändå fråga, för att på många sätt ser ju jag det du beskriver, att samvetet har utmanas på olika vis och har kanske tappat sin roll och sådär. Men så möter jag också, särskilt när jag jobbar med när jag är ute och pratar om min forskning i olika sammanhang, så möter jag många människor som verkar ha massor med samvete. I alla fall en väldigt kännbar inre konflikt. Och det gör någonting med dem alltså. Alla agerar inte på det, men det verkar ändå som att det spelar stor roll. Och att för människor som jag ställer om, så verkar det vara en väldigt viktig drivkraft.
Nej, men jag tror du har rätt. Alltså jag tror egentligen den här idén, alltså att det, alltså det vi började prata om, liksom att woke är fel och fult och så vidare. Alltså, och jag, som sagt, jag håller inte på med konspirationsteorier, men det, någonting har ju hänt som gör att, alltså, vi som då inte är, ska säga, betraktade som hög, eller vad man ska säga, extremhöger kanske, liksom, kanske känner någon slags att det har skett en påverkansprocess helt enkelt, där sådana här frågor som handlar om samvete och så vidare har fått stå tillbaka. Men väldigt många människor bär ju på detta. Liksom. Så vad jag kanske skulle önska på det du frågar, vad kan man göra idag? Alltså, det är väl kanske att det skulle kunna finnas fler platser där vi pratar om de här sakerna, att det skulle kunna ges mer uppmärksamhet. Om vi tittar på vad det finns för poddar, nu finns ju den här podden, det finns jättemånga poddar som handlar om politiska spel och vad pratar om. Men alltså, är det så himla viktigt egentligen? För jag upplever verkligen att folk har snarare ett behov av att prata om sina egna känslor och upplevelser. Vem är jag i relation till planeten, klimatkrisen, politiken, alltså det här mer intima helt enkelt.
Ja, den bilden har jag också, och det är lustigt, för att när vi har i olika sammanhang bjudit in till tillfällen för såna här, något event som vi planerar nu, där vi har utlovat dålig stämning och där vi verkligen ska borra i de här konflikterna, det blir knökfullt på en gång.
Jag förstår precis. Alltså,
Det finns ett jättesug uppenbarligen.
Men betyder det alltså att din och Nina Worms föreställning är slutsåld?
Ja.
På Skandiateatern i Stockholm. Ja. Vilket datum var det?
13 maj.
13 maj, det är till och med en måndag. Ja. Och ni har sålt slut.
Ja, den sålde slut på några dagar.
Är det sant?
Ja, 530 platser. Och vi tänkte
530?
Ja, vi tänkte så här, vi får vara glada om våra närmsta släktingar kommer, och så får vi stänga av balkongen och de bakre raderna.
Okej, jag kan säga att jag har biljetter, och de som vill köpa dem till tredubbla priset kan
mig. Du är ändå så himla billig.
Jag kommer inte sälja dem.
Nej. Ja, men
men på tal om då att vi behöver fler poddar som den här.
Ja, vi behöver fler poddar som
den här. Men får vi också i podd-diskussionen ändå framhålla att Internetstyrelsen, stiftelsen, förlåt, ger ut en rapport, Svenskarna och internet. Och de 10 mest lyssnade poddarna så är ju faktiskt den här typen av mer personliga samtal är ju med på topplistan. Till exempel Alex och Sigge är väl ett bra exempel. Mm. Mm. Men liksom, två män som bara sitter och grubblar.
Ja, men det är, ja, men det är jätteintressant ändå. Det är jätteintressant. Alltså det finns ett sug. Ja, liksom.
Det gör det. Mm.
Och innan vi går tillbaka till det här med att utbilda samvete så vill jag faktiskt älta lite mer av de här skitjobbiga sidorna. Nämligen kopplingen till ångest. Alltså det är ju inte så förbannat lätt att leva i den här tiden. Hur ska man liksom stå ut med sig själv och med sitt samvete? I och med att hur man nästan anstränger sig så kan man inte sluta att åstadkomma utsläpp. Och då kan det ju kännas meningslöst att ens anstränga sig, för man har dåligt samvete hur man än beter sig. Det tänker jag. Jag fick ett brev från en djupt deprimerad person som avstått nästan allt som hen beskrev det, men upplevde sin, citat, dagliga dusch som en stunds vila. Men nu så hade hen räknat ut hur mycket energi den där duschen kräver. Och på allvar allvar räknat ut det. Och så, ja, man ser
förlåt
det
till dig som mår dåligt över att duscha, det, att jag skrattar, jag känner igen mig. Ja. Man kan verkligen...
Ja. Då känns det liksom hopplöst, men ska vi sluta duscha? Men så å andra sidan så läste jag en debattartikel av någon kulturskribent apropå en flygresa till Mauritius. Jag flyger till Mauritius utan skam, skrev han. Något måste sannoliken göras, men det kan inte handla om att hitta nya sätt att göra medmänniskor illa till mod så att de lever helt vanliga, om än privilegierade liv. Ja, det kanske inte är helt vanliga liv att åka till Mauritius. Men jag menar, så att vi har en spänning där mellan de som skäms för sin dagliga dusch och de som vägrar skämmas för sin Mauritiusresa. Men hur ska man leva?
Ja, men den här logiken, det är ju så här allt eller inget som du målar upp. Och det är väl det som är problemet. Ja. Alltså jag skulle säga att om alla gör sin beskärda del så skulle vi inte ha så jättestora problem. Det är ju det. Alltså det handlar om att sprida den här typen av liksom börda som det är att ha klimatångest.
Men då finns det ett annat problem. Det kom alldeles nyligen en artikel i Nature Climate Change som André et al. Jag har skrivit den om någon vill hitta den, som är en jätteundersökning om attityder till klimatomställning. Och det är 130 länder har man haft sammanlagt, nej 125 länder bara, har man sammanlagt 130 000 informanter som, och då ser man att överväldigande majoritet, jag får mig att det är spannet mellan 80-90%, är oroliga för klimatkrisen, är engagerade och vill ha en kraftfullare klimatpolitik. Det är det ena. Men det andra som man har sett som är kolossalt besvärligt, det är att på alla de här platserna så underskattar man andras intresse för att göra någonting.
Mm,
just det. Så man tror att man är den enda.
Ja.
Eller ensam. Eller i alla fall ganska ensam. Mm. Och då är det ju ingen idé.
Mm. Och där är vi inne på det som vi pratade om, apropå woke. varför ska det ens betraktas som något fel och fult?
Ja.
Det är ju lite samma sak. Varför ska det betraktas som något, alltså som den här artikeln som du pratade om, som något konstigt att ha skam för att man flyger? Det är väl jättenaturligt att man ska ha skam för att man flyger till Mauritius. Det hade jag också haft om jag hade gjort det.
Ja.
Flyg, men med mycket skam då, skulle jag säga.
Ja.
Nej, men det hur ska ju, man leva?
Nej, men jag tänker också att man måste ju också kunna få ifrågasätta demokratin då i den här världen. Ifall en majoritet av alla människor vill ha en striktare klimatpolitik. Men det är inte så. Är det inte också ett demokratiproblem då?
Men nu, när du har sagt det i den här sändningen, då måste du modifiera att du inte föreslår att man ska avskaffa demokratin. För så kan det ibland tolkas om man diskuterar demokrati.
Jag menar givetvis att vi behöver bättre demokrati.
Ja, precis. Jag tänkte att det var bra med en sån precisering.
Ja. Nej, men att, liksom, att engagera sig för klimatet kanske gör att man behöver också hitta kanske andra.
Ja.
Och det tror jag ändå också att många människor gör. Nu kanske inte den här studien... visar det. Men jag upplever ändå att många människor som engagerar sig i klimatfrågor också är engagerade i andra frågor som till exempel woke, att man är mot rasism eller för jämlikhet, för demokrati och så vidare.
Det slår mig plötsligt att det är faktiskt intressant det också ur ett om vi nu pratar om ångest och att det är smärtsamt att leva i det här klämmet. Det sätt som folk verkar ha att hantera det som verkar ändå fungera för att man ska må någorlunda bra, det är just att engagera sig. Då kan man leva med sin inre spricka i alla fall.
Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Men jag tänker på ett demokratiproblem. Alltså det är väl uppenbart att vi är utsatta för väldigt starka påverkanskampanjer. Så är det ju. Och där klimatpolitiken just nu i Sverige är kidnappad av någon som inte är en majoritet, så är det ju. Mm. Och det är väl faktiskt då politikernas ansvar att se till att inte fortsätta vara på det sättet.
Mm. Mm. Ja, eller vi de här 80-90% då, att vi måste se varandra och försöka hitta ett sätt att lösa det här på. För det är väl det som också är samvetet, att man kan inte ursäkta någonting genom att säga så här, men jag är inte valpolitiker. Det är inte jag som äger flygbolag. Och så här, utan att man själv ändå har ett...
Ja, och att man kanske då inte röstar på... Ja, jag håller ju inte med dem om allt. Men jag, alltså på det sättet. Liksom, att man kompromissar liksom, med sina egna övertygelser.
Ja.
Nu har vi ju ett fantastiskt tillfälle att agera klokt. Och det är ju faktiskt inför EU-valet som kan ha jättestor betydelse. Ja. Så där kan man ju låta samvetet vara med, tänker jag.
Ja.
När man ska, att man framförallt att man röstar.
Ja.
Men tillbaks då till den här frågan om att utbilda samvetet. För det kan man ju tänka att det skulle kunna vara någonting väldigt läbbigt. Ska vi indoktrinera folk? Ja, i så fall tänker vi någon sorts pliktmoral. Att det är ett visst sätt att tänka, ett visst sätt att handla som vi liksom ska så att säga fostra in folk i, då verkar det ganska läbbigt.
Ja, men jag tänker att det måste vara motsatsen. Alltså det måste mer handla om reflektion, tänkande och liksom att det fortfarande ska vara det här inre.
Ja.
Egentligen handlar det väl också om att fostra en slags långsamhet snarare liksom. Alltså en slags, alltså ge en slags liksom att bidra till ett samhälle där vi kan få den här tiden liksom att vara liksom tänkande varelse, att istället för att bara vara de som konsumerar, fatta snabba beslut om
och när du säger så, då tänker jag långsiktighet också.
Ja.
För att det inte är de kortsiktiga besluten att träna oss att ta de långsiktiga besluten.
Nej, men det är väl också så här, så som invånare i Sverige så har vi ganska lång tid fostrats i framförallt att vara kunder, är det inte så? Gör fria val, men det är liksom fria val som det mest handlar om, liksom vad är det för doktor vi ska välja, alltså den typen av val. Men jag tänker som medborgare så måste vi också tänka, reflektera. Alltså jag tänker att man skulle kunna liksom upparbeta en sån kultur också.
Men det finns ju en väldigt praktisk lösning på det, och det är ju att gå en utbildning.
Ja.
På Södertörn till exempel. Inte bara rösta i EU-valet utan söka en utbildning. Går man ett treårigt program så har man ju en himla massa tid att fundera och tänka. Och man sitter liksom, det är ju i princip 2 timmars tänkande som man har.
Ja, du vet ju.
Ja, jag vet ju. Jag har ju pluggat.
Så gjorde det.
Ja, men precis. Och sen, vilket väl började Maja och jag har erfarenhet, alltså det finns ju ett väldigt sug efter de här liksom, plattformarna där man kan tänka tillsammans, om man säger så.
Ja. Men jag tänker på en annan grej, om vi nu ska lära oss.
Men var det du tänkte, Maria? Alltså, skulle en liksom, så att säga, även formell utbildning kunna vara en utbildning av samvetet? Eller skulle det vara någonting särskilt?
All utbildning borde vara det, men inte nödvändigtvis är det. För jag tror att vi är lite rädda att jobba med de här frågorna. Och vi är rädda för att det som vi håller på med ska uppfattas som värderingsstyrt på något sätt. Samtidigt så tror jag att man kan träna samvetet utan att det är styrt av andra än väldigt grundläggande värderingar som liksom mänskliga rättigheter och någon sorts basalt omsorg för naturen. Genom att till exempel träna sig perspektivtagande, att tänka i många steg, att förstå komplexiteter, att träna sig på att agera utifrån sin egen hållning och sådana där saker. Ja, det kan man väl öva helt enkelt.
Ja, men också ja. Om man tittar på filosofin, estetik är ju också väldigt mycket ett filosofiskt ämne och som jag håller på med. Alltså det handlar ju om att liksom försöka fundera vad är tänkande överhuvudtaget.
Ja.
Vad är omdöme? Vi håller ju på med den typen av frågor. Och det är ju inte värderingsstyrt, utan det handlar om vad är omdöme.
Ja.
Men tror ni det skulle funka? Jag köpte ett par skor häromdagen, vilket ju såklart blir mitt samvete då, för man ska köpa nya skor. Men hur som helst, då köpte jag skor, såna här barfota skor. Precis. Som ju egentligen inte alls har något med woke är, men som på något sätt har blivit det. Och då fick jag en inbjudan av det här företaget. När jag hade beställt mina skor, då sa jag, nu får du en gratis kurs. Och då var den i så typ meditation. Och då tänkte jag så, nej tack. Men skulle det vara möjligt? Hade det funkat att fråga så här, vill du ha en kurs i samvete?
Jag tänker så här, att om man har en kurs här på Södertörns högskola borde man alltid erbjuda ett par barfota skor.
De är väldigt dyra, så då får vi ta upp det med chefen.
Ja, det är sant, det får vi göra. Men jag vill komma in på någonting.
Ska du också säga där då att det var ett skämt?
Ja,
bra. Du kommer inte lägga in en beställning på barfota skor, för det skulle ju kunna fångas upp på Flashback. Men
absolut,
sidan,
det är sant.
Alltså jag vet inte ens vad det är.
Ja. Alltså det var ett skämt, men det var ju inte ens roligt.
Men vad
alltså det är någon slags princip om att man ska liksom känna marken man går på, så att man har väldigt tunna sulor. Och det fanns också
gott om plats för tårna.
Gott om plats för tårna, och ett tag så gjordes också skor med liksom utrymme för varje individuell tå.
Jag har sådana, jag älskar dem. Det är fantastiskt om man ska vandra långt. Man får inga skav, annars får jag alltid skavsår mellan tårna. Ja, det kanske vi inte ska prata om här, hur det yttrar sig.
Men det har väl varit, de har också sett väldigt så här, man såg från början så här, wow, du har bara fotat skor.
Ja.
Nu kanske det är ibland någon som uppfattar så här, har du
sådana
här
barfota? Det ser ut som man är en anka som ut och går.
Men helt ärligt, jag tror det är bra för samvetet med barfota skor. Jag tror faktiskt det. För det handlar väl också om att känna marken.
Ja, jag fattar.
Det handlar om att känna kontakt.
Ja, du kan ha poäng där. Ja. Får jag då ta upp en annan sak, nämligen att vi ser ju att människor som befinner sig i kläm då på olika sätt mellan sina vanor och vad de uppfattar som ett värdefullt liv och att de vill leva klimatvänligt, och att det är ganska smärtsamt. Men det verkar som om samvetet är en drivkraft, men en annan drivkraft som liksom ligger i andra vågskålen, det verkar vara att man faktiskt får sörja det man uppoffrar. Och det tycker jag är intressant. Om det nu är så att samvetet måste samspela kanske med sådana känslor också för att liksom nå sin fulla potential.
Okej, jag är inte riktigt så här, hänger inte riktigt med på den. Att man säger, alltså, för jag känner väl kanske mer, vad är det man sörjer? Alltså apropå klimatkris, jag skulle säga, för jag är nu med ett forskningsprojekt som handlar om köld. Men alltså jag skulle säga, sörjer man inte snarare liksom den försvinnande vintrarna? Alltså,
men det sörjer man också.
Ja,
men alltså, man sörjer också att man inte gör den där härliga resan med familjen. Man sörjer också oxfilén.
Okej, jag hänger inte riktigt med. För alltså jag skulle, jag säger inte att det är fel att göra det, men man kan göra härliga resor med familjen. Ja. För det handlar om att resor handlar ju om att man är tillsammans. Och det kan jag tycka är så himla konstigt i bucket list ekonomi. Resor handlar om att man ska se det och det. Men det gör det ju inte. Alltså resor handlar om att vara ledig, att umgås med den man reser med.
Men allt det där är bra härligt. Argument, och de verkar inte vara betydelselösa för människor som ställer dem. Men ska vi titta på vad de lyfter fram som argument för att avstå sin flygresa, så finns det med att de också, när de beskriver sin process, att de också faktiskt har fått ett sammanhang där de har fått dela att det är smärtsamt och jobbigt att också lämna någonting. att avstå, att minska.
Och du menar att det blir också meningsfullt att man gör det tillsammans?
Ja, det är
liksom.
Något att de inte känner sig som ufon för att de faktiskt sörjer det.
Ja, okej. Okay. Ja.
Mm. Jag bara tänker att om det kanske är betydelsefullt för att samvetet ska kunna få spela sin roll.
Att man erkänner det.
Ja, precis. Mm. För om när alla säger så här, ja men det blir så bra så, man kan ha såna trevliga resor ändå, då kan man ju bara, ja så kände jag i alla fall också faktiskt, så kan jag bara känna fuck off.
Men den sorgen som du beskriver handlar ju om människor som har liksom tagit väldigt aktiva steg i sina liv att agera på den här klimatångesten eller den här rationella vetskapen om att jorden klarar inte mer. Liksom. Mm. Men om man ändå har struntat i det, om man är en av dem som bara flyger i alla fall, så har man lite dåligt samvete, men man har inte faktiskt offrat någonting. Mm. Då kanske man ändå behöver sörja skulden att vintrarna tar slut.
Jo, det verkar spela roll också.
Ja, precis. Nej, men, ja, för jag tänker, alltså, man måste ändå se det här i någon slags perspektiv. Jag menar, det är liksom, hur såg det ut när, med flyg? Alltså, bara till 90-talet. Mm. Det var ju betydligt färre. Alltså man behöver inte gå jättelångt tillbaka i tiden för liksom att se ett helt annat beteende.
Men det kan man ju tycka att folk måste göra. Men om de inte gör det, måste vi ändå på något vis ta hand om
bara deras känslor, nej.
Bara de känslor
nej,
som det, finns
det,
där.
Det måste vi inte, de får själva ta hand om det.
Men hörni, en sista fråga till dig, Cecilia. Får man moralisera, eller får man ta upp perspektiv som försöker aktivera samvetet, eller som talar sig till samvetet, om man inte kan leva det själv? Får vi prata om det som vi inte klarar av själva? Mm. I moraliska termer.
Ja, men jag tänker att då är det väl bara liksom att ta med det här att det är liksom att man, ja, men jag tycker det var bara det här att man sörjer kanske sitt forna liv liksom. Mm. Man kan ju ta med det också då. Som ett perspektiv på det hela. Mm. Det är bara en del av det liksom. Mm. Så jag menar det just det här vad man själv är, vad man själv gör. Alltså det kanske man kan prata om ganska öppet att det är svårt. Mm.
Jag tänkte något som jag hörde någon säga apropå det här existentiellt jobbiga i att vad man än gör så räcker inte. Så var det någon som sa att det är så hjälpsamt med den här sinnesrobönen. Att ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra och förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Det tycker jag också är en ganska bra hjälpsam tanke. Och att hitta andra att prata om de här sakerna med.
Det tror jag är jättebra. Och så tror jag det är viktigt att undvika den här allt eller inget. Liksom. Mm. Alltså den logiken. Mm.
Det finns någonstans i din bok så säger du, om vi inte har något samvete, vad finns det då kvar av oss?
Ja, precis.
Mm. Och för den som känner att den här boken måste jag kolla in, så heter den Utan samvete, hur vi förlorade vår inre röst. Och den är då skriven av Cecilia Sjöholm, författare och professor i estetik på Södertörns högskola. Och sitter det här med oss i studion. Vilket fint samtal, hörni.
Jättetack, Cecilia, att du
tack
kom hit.
Tack ska ni ha, jättekul
och ville
att
prata
hit,
med oss. Mm.
Och vi som pratar heter ju som vanligt Moa Svan och Maria Wollratz Söderberg. Tekniker var Florence Agostini.